Eran Kekkonen i Finlands historia tog slut den 27 oktober 1981. På förmiddagen anmälde Karita Sandbacka.
Klockan är 11.30. Nu följer en extra nyhets- och aktualitetsutsändning.
President Urho Kekkonen avgår. Statsrådet beviljade för en timme sedan presidenten avgång på hans egen begäran och fastställde valdatum. Elektorsval förrättas den 17 och 18 januari och presidentval den 26 januari 1982. Justitieminister Kristoffer Taxell.
Statsrådet har idag tyvärr tvingats konstatera bestående förfall för republikens president att han har sina åligganden. Samtidigt har statsrådet fattat beslut om elektorsval och presidentval. Detta är första gången i Finlands historia som har kunnat fatta beslut om att genomföra ett presidentval i normal ordning när bestående förfall för presidenten har inträtt. Fast situationen i många avseenden är svår och också tragisk, det är likväl skäl att med tillfredsställelse konstatera att det inga avseenden varit nödvändigt att skrida till undantagsförfarande utan att grundlagens anda och bokstav strikt har följts. Detta är ett tecken på att Finlands demokrati fungerar, att vår statsförfattning vilar på fast grund, att förhållandena i vårt land är stabila. Att så är ett i stor del president Kekkonens förtjänst. Detta bör vi komma ihåg också idag när hans lysande statsmannabana går mot sitt slut. I detta sammanhang vill jag konstatera att fast en bestående förfall idag konstaterats för republikens president att sköta sina åligganden, har presidenten likväl inte avgått från sitt ämbete. President Kekkonens ämbetsperiod upphör när en ny president är vald och har tillträtt sitt ämbete. Till dess handhas dock republikens presidents åligganden av statsministern. Elektorsval förrättas den 17 januari 1982.
Republikens president meddelade sin avskedsansökan att han har drabbats av en sjukdom som den senaste tiden har förhindrat honom att sköta sina åligganden. Presidenten säger i sitt brev att sjukdomen har konstaterats vara av den art att den kan anses utgöra ett bestående förfall. Presidenten uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att utse.
Henning Askog presenterade sändningen, Kenneth Stambej läste nyheter. Vi valde att låta justitieministerns uttalande stå som kommentar. Och Taxell hade ju klart Kekkonen undantagslagen vintern 1973 i tankarna. Ja, 80-talet var en period då gamla eror tog slut och nya började. Här ska jag ge glimtar av hur vi bevakade ett par av de här stora skiftena. Det blir inget heltäckande för programmet är ju bara 25 minuter och inte 25 timmar långt. Dessvärre blir det lite orättvist det här mot allmänreportrar, de som ju vardagsdagligen drar det tyngsta lasse. Den 26 januari 1982 så radierade vi elektorernas valförrättning på 80-talets sätt med kommentarer. Henning Alskog var studiovärd för den här sändningen, Geo Stenius var ordförande för den studiopanel och i riksdagshuset satt Lars-Erik Hegman och Maria Romantjuk.
Var det så strikt enligt alla formulär och konstens regler att det inte finns ens några små speciella glimtar, detaljer att berätta från riksdagshuset längre. Är det en känsla kanske rent av besvikelse över att ingenting oväntat hände?
Besvikelse är för mycket sagt, men här börjar elektorerna nu och röra sig ganska fritt fram och tillbaka i salen. Fortfarande är det handskakningarna med Tellervo och Assi Koivisto som dominerar bilden när man ser ner i salen här.
Då när Mauno Koivistos 167 röster hade lästs upp så då gick det ett sus genom salen. Och då försvann nog spänningen, för då visste man att alla spekulationer och allt som hade beslutats i förväg hade hållit. Och det kanske var en liten överraskning.
Ja, det får man väl notera som den enda överraskningen, det att alla röstade, alla klarade av det här med att skriva rätt namn och ingen försökte komma med någon egen personlig överraskning eller något taktikerande.
Och det kan ju nämnas att Mauno Koivisto är vald till republiken Finlands nionde president med vänsterröster. Den enda borgerliga rösten han fick var Pekka Vennamos.
Ja, har det här någon betydelse annat än symboliskt? Vad säger panelen?
Själva valförrättningen var på ett positivt sätt korrekt. Det tycker jag att det är viktigt. Det är inte bara symboliskt utan också av principiell juridisk skäl. Allt gick korrekt till formellt. Det blev inga missöden för någon och inte heller något mellanspel från någon elektors sida. Och det ska vi konstatera med tillfredsställelse. Det har ju hänt då och då i riksdagen mycket märkliga sådana här manövrar som inte har varit riktigt hedervärda för parlamentet. Men här ute blev sådana.
Och det var lagstiftningsrådet Lars Duvholm som konstaterade det. Radion är ett expressivt medium. När tvn sätter ut en bild, som ju kan vara nog så slående, så förmedlar radioreportern intrycken med det självupplevda styrka. Aktuellt sände ofta ut egna reportrar. Om hörbarheten från fjärran länder blev dålig så fick hemmaredaktionen återberätta det viktiga i informationen. En bakgrund under 80-talet har varit svälten. Uraktuellt i mars 1985.
Det går en stilla kvidande gråt över Meiduba, ett av lägren utanför staden Mekele i provinsen Tigre. Omkring 15 000 människor sitter tätt packade i den brännande eftermiddagssolen. Alla är illa nedtagna. Många har en fyra dygns stapplande flykt från de sönderbrända hembyarna bakom sig. Meiduba är ett uppsamlingsläger. Därifrån skickas nykomlingarna vidare till andra läger, läger med bättre sjukstugor, med matutdelningsbyggnader i betong, med en effektiv läkarpersonal. Effektiv är personalen i Meiduba förvisso också, men nöden bland nykomlingarna lindras inte i en hast. I Meiduba stöter jag på alla de vid det här laget så välkända exemplen på tragedin Etiopien. Medelålders män i ett skal av skrumpet skinn, småbarn med ansikten som fylls av ögon och mun, i sjukhustältet spädbarn med falnande livslåga och i ett blått tält lite i skymundan lårbenstjocka små bylten inlindade i vit svepning på väg att föras till raderna av stenrösen på andra sidan den uttorkade flodbädden. Ja, hungersnöden i Etiopien uppvisar inga tecken på att mattas av. Några hundra kilometer från Mekele i den historiska staden Axum träffar jag Folke Lampén, läkare från Åland. Lampén försöker under internationella Röda korsets fana kämpa mot känslan av hopplöshet så gott det går.
Det som gör att vi är mer oroade är att de nya barn som kommer.
Vi ska återberätta vad Folke Lampén berättar för Gunnar Tång. Folke Lampén säger så här. Det som gör mig mer oroad är att de nya barn som kommer, de är i sämre skick än de som kom för 5 månader sedan. De är mer undernärda, de har mer diarréer, de är sjukare på många olika sätt, säger Folke Lampén. Gunnar Tång frågar, så att situationen ute på den etiopiska landsbygden ser ut att förvärras. Och Folke Lampén svarar, det kan man lugnt säga. Det är väl så att den lilla körd som skördades i november-december, den har kanske räckt tills nu. Man har försökt härda ut i byarna på den vanliga körden, sen har man måste äta utsäde. Sen har man slaktat den enda ko eller get som man hade och ätit upp den. Och sen har man rivit sitt hus och sålt virke och köpt mat för det. Och sen, om man har orkat, så har man gett sig iväg efter hjälp.
Det som ändå håller Folke Lampén och alla andra hjälparbetares mod uppe är den avsevärt förbättrade situationen i själva lägren. Den väldiga internationella biståndsapparaten har kommit igång på allvar. Det betyder leenden och skratt från barn som har burit till lägren smala som fågelungar. Det betyder axlar och ryggar som orkar bära iväg med familjens månatliga matranson. Visst är det här ju bara katastrofhjälp, säger Folke Lampén. Vill omvärlden verkligen på längre sikt rädda Etiopien från en likadan, kanske ännu värre katastrof om 5 till 10 år, borde landet få betydligt mer långsiktig hjälp än hittills. Men katastrofhjälp, det är just nu de här människornas enda räddning. Det här är Gunnar Tång i Addis Abeba.
Det är ett stort steg från att återspegla och registrera skeenden, förändringar och deras orsaker till att försöka förutspå deras följder. Idag lyssnar vi till kommentatorerna med efterklokhetens klarsyn, medan kommentatorerna då famlade i nuets dunkel. Det kom många nya namn i Sovjetunionen. Den 11 mars 1985 fick Eva Torström och nyhetsredaktör Erik Gagnör ett nytt namn att klara av.
Sovjetunionens statschef Konstantin Tjernenko har avlidit och Mikhail Gorbachev har redan utsetts till hans efterträdare. Vi ägnar en stor del av Aktuellt åt nyheterna från Moskva.
После тяжелой болезни скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель Президиума Верховного Совета Союза СССР Константин Ustinovich Chernenko.
Ja, så löd meddelandet om Chernenkos död i de sovjetiska etermedia idag klockan 13.
Det sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté har utsett politbyråmedlemmen Mikhail Gorbachev till partiets nya generalsekreterare. Gorbachev efterträder presidenten och partichefen Konstantin Chernenko som avled klockan 18.20 finländsk tid igår. Chernenko avled till följd av en hjärtattack. Hans stoft ställs på Lidöparad i fackföreningarnas hus i Moskva och begravningen sker om onsdag klockan 13 Moskvatid.
Ja, i Moskva pågår det officiella sorgearbetet enligt känt mönster.
Det är redan tredje gången under knappt 3 år som Sovjetunionen befinner sig i detta läge. Efter månadernas ovisshet om hur det står till med landets ledare kommer sorgebudet och sedan nya politiska avgöranden medan resten av världen följer med från sidan, spår och spekulerar. Så här kan det nog inte fortsätta, tycker många, även om de enskilda personligheternas roll inom den kollektiva sovjetiska ledningen inte bör överskattas, så bör den nog inte heller undervärderas. Chernenkos tid, såsom Andropovs, förblev mycket kort, ett drygt år, och sjukdomen tog många månader av den knappa tiden. Chernenkos insats blev främst av allt att fortsätta många av de reformer som Andropov lade grunden till. Detta i motsats till de farhågor som fanns i början och som gick ut på att han skulle helt enkelt sätta stopp för dem.
Ja, så rapporterade Yrjö Länsipuro att medan centralkommittén höll möte om vem som skulle efterträda Chernenko. Beslutet var tydligen lätt att fatta. Man valde generationsväxling och för en liten stund sedan meddelades att Mikhail Gorbachev är den som tar över.
Mikhail Sergejevich Gorbachev fyllde 54 år den 2 mars. Han är politbyråns yngste medlem, den enda av de nuvarande ledarna som var bara barnet när kriget tog slut, den enda som kunde ägna sina ungdomsår mot studier. Han var en 22-årig juridikstuderande i Moskva när Stalin dog, 25-årig studentpolitiker när Khrushchev höll sitt berömda tal vid den 20:e partikongressen. Gorbachevs personliga bakgrund är förvisso helt annorlunda än det gamla gardets. I väst har man beskrivit Gorbachev i samma ordalag som Andropov på sin tid. Energisk, reforminriktad, pragmatisk. En charmerande personlighet med glimrande humor och en vacker hustru dessutom. Så lyrisk var pressen efter Gorbachevs besök i Storbritannien i höstas. Och som exempel på hans politiska inriktning citerade man så här. Sovjetunionen behöver oförväget kreativt tänkande och en energisk kamp mot all skenhelighet och allt som är föråldrat. Citat slut. Jaha, så är det en revolutionerande förändring som är på kommande i Sovjet? Nej, knappast, åtminstone inte omedelbart. För erfarenheten visar att man i väst tenderar att överskatta de enskilda personligheternas roll i den sovjetiska ledningen och underskatta kontinuiteten. Dels fattas alla viktiga beslut kollektivt, dels förblir ju själva maktapparaten densamma. Det är inte som i USA där tjänstemännen kommer och går med presidenterna. Och apparatens inflytande i Sovjet har snarast stärkts som följd av de täta ledarskiftena de senaste åren. Kontinuiteten kommer att bestå, i synnerhet i utrikespolitiken. För det finns helt enkelt inga vägande skäl för Sovjetunionen att ändra sin linje där. Det är på det ekonomiska planet som Gorbachev väntas satsa mest och där satsningarna också mest behövs. Som något som en västlig sovjetexpert har uttryckt med orden, det är datorerna och videokamerorna som är det största hotet mot sovjetsamhället idag, inte euromissilerna.
Henning Alskog presenterade Sovjetunionens nya ledare.
Ja, inslagen var ännu långa, de blev kortare efterhand senare. Aktuellt och telegrammen var ännu organisatoriskt åtskilda, men sändningarna gjordes allt mer koordinerat. I november 1985 mötte Gorbachev USAs president Ronald Reagan i Genève. Vid det laget hade telegramnyheterna fått en längre sändning klockan 16 där Aktuellt medverkade. Vi hör här Henrik Siljakus i början av den här sändningen torsdagen den 21 november 1985.
Klockan är 16. Reagan och Gorbachev har lämnat Genève. Diskussionen om toppmötets resultat fortsätter. Uppgörelsen om statstjänstemännens lönehöjningar godkändes i regeringen idag. Sågindustrin anser att priset på råvirke borde sänkas och pressöversikten handlar om näringsstyrelsen. I nyhetsstudion idag Henrika Siljakus. Toppmötet i Genève har alltså avslutats och stormaktsledarna har lämnat Genève. President Ronald Reagan avreste för en timme sedan till Bryssel där han ska informera NATO-ländernas ledare om toppmötet. Enligt diplomatkällor i Prag ska sovjetledaren Mikhail Gorbachev mellanlanda i Prag för att informera sina allierade om mötet. Toppmötet avslutades med en ceremoni i förmiddags där Gorbachev och Reagan i ett uttalande lovade att påskynda nedrustningsförhandlingarna, förbättra relationerna mellan länderna och hålla regelbundna möten. Gorbachev reser till USA nästa år och Reagan planerar ett besök i Sovjetunionen ett år senare.
Det är mycket lite rent konkret som har uppnåtts här i Genève under 2 dagar av toppmöte. Beslut om att träffas igen och överenskommelser om ökat kulturutbyte, bättre ekonomiska kontakter och återupprättande av flygförbindelserna är i och för sig positiva saker, men inte det världen har hoppats på. På det område där den största allmänna oron råder, nämligen frågan om vapenkontroll, förblir positionerna mer eller mindre oförändrade. I synnerhet gäller det frågan om president Reagans rymdförsvarsprogram där parterna står lika långt ifrån varandra som tidigare, trots att de båda ledarna diskuterade saken vid vart och ett av de överraskande många privata möten de hade. Generalsekreterare Gorbachev lät vid en presskonferens förstå att vapenkontrollfrågorna slog sin skugga över alla toppmötets samtal. Men både Gorbachev och den amerikanska utrikesministern George Shultz lät förstå att trots att inga närmanden i sakfrågor här skedde så har toppmötet kunnat ge en politisk impuls åt nedrustningsförhandlarna i Genève, vilket säkert återspeglas i kommande diskussioner. Om också de konkreta handgripliga resultaten är få förefaller de två ledarna ändå att vara förhållandevis nöjda med toppmötet. Mötet ses av vardera som inledningen till en dialog. Generalsekreterare Gorbachev konstaterade att man nu har en mekanism för samarbete och möjligheter till bättre förståelse för varandras olikheter, och eventuellt ledde mötet till att en del fördomar om motparten försvann. I och med det uttalandet kan man skönja en viss förändring i det sovjetiska tänkandet. I förberedelsefasen inför toppmötet antogs Sovjetunionen intensivt sträva efter direkta konkreta resultat. Idag ser Sovjetunionen ett stort värde i sig i att dialogen mellan supermakterna är återupprättad med möjligheter till något slag av avspänning. Där är Geo Stenius i Genève.
FN beskyller i en rapport regeringen i Afghanistan för att inte respektera de mänskliga rättigheterna. Enligt rapporten är situationen i landet nu värre än någonsin och den sovjetstödda regeringen anklagas för brutalitet mot de oppositionella.
Förändringarnas vind började blåsa på redaktionen i slutet av 80-talet. Robert Tam efterträddes som chef av Nils Torvalds. Vi övergick till dataåldern och det betydde mer integrerade telegram och aktuellt sändningar. Det betydde ökad arbetstakt och slutligen att de båda grupperna gick samman i redaktionen Radionyheterna. Förändringens vind i Europa hade börjat blåsa upp på allvar sommaren 1989. Karin Götelid svarade för morgonaktuellt den 24 augusti.
Aktuellt fortsätter i Baltikum där över 1 miljon människor i de baltiska sovjetrepublikerna demonstrerade igår kväll på 50-årsdagen av Molotov-Ribbentrop-pakten mellan Sovjetunionen och Nazityskland. Ett resultat av pakten var att Sovjetunionen invaderade Estland, Lettland och Litauen. Nu kräver balterna igen självständighet och frihet.
Ropen på frihet skallade genom hela Baltikum när hundratusentals människor tog varann i hand och förenade de tre tredskande sovjetrepublikerna i en över 600 kilometer lång levande kedja. Det var en gripande, mycket känslosam manifestation av de folk som världen har glömt, som det sägs i den deklaration som lästes upp samtidigt i de tre länderna igår kväll. En vädjan till omvärlden om att återuppta de baltiska länderna som medlemmar av den europeiska familjen. Och det kan ske på ett sätt som också tar hänsyn till Sovjetunionens säkerhetsintressen, hävdar deklarationen. För att döma av de högstämda men också bestämda människor som bildade kedjan här i Tallinn så är strävan till frihet och självständighet en sak som förenar praktiskt taget alla ester. Det framgår också av att en av huvudtalarna igår kväll var president Arnold Rytel, Och Estlands TV-nyheter visade på också statsministern, en av det kommunistiska partiets toppar, Indrek Tome, stod på sin plats i kedjan hand i hand med en flicka i folkdräkt och en gammal man. Här är Henning Askog i Tallinn.
I Riga deltog tiotusentals människor i gårdagens manifestationer. Efter att den mänskliga kedjan brutits upp arrangerades ett otal mindre politiska möten. Den lettiska självständighetsrörelsen krävde till exempel vid sitt möte vid Frihetsgudinnan här i Riga totalt nationellt oberoende för de baltiska republikerna. Den lettiska folkfrontens ledare Danis Ivans sa när han talade i lettisk radio igår kväll att de baltiska folken aldrig har stått varandra närmare. Hand i hand går vi fredens och demokratins väg mot frihet och ett bättre liv, sa han. De baltiska folken nöjer sig nu inte med att Molotov-Ribbentrop-pakten har erkänts av Moskva. De kräver också att den ska ogiltigförklaras. Och kraven vid de många möten som hölls i Baltikum igår kväll var entydiga. Mera makt till balterna och mindre till Moskva. Anders Eriksson för Aktuellt i Riga.
Och så inrikes. Kylutrymmena i affärerna i Åbo håller inte alls lagstadgad temperatur. Det här visar en färsk undersökning.
Så där kan det gå. Historiens vingslag kolliderar med vardagen i sändningarna. Vi ska gå in i Aktuellt 17.30 den 10 oktober 1989 och vi ska börja i ett reportage från Berlin.
Många här har alltså aldrig varit i den andra delen av den här stan. En arbetare som har tagit ledigt från sin fabrik berättade att han var född just 1961 när muren byggdes och sedan dess hade han aldrig sett den andra delen av den här delade stan. Men nu går det alltså. Och ord som historisk faller sig ganska naturligt också för de här människorna vars glädje idag inte är att ta miste på. Här är Jan-Rolf Pettersson, Friedrichstraße, Östberlin.
Det är en vansinnig attack. Jag har sådant överhuvudtaget inte erlebt. Och det är ganska bra. Ja.
Det är en historisk attack. Där måste man dabei sein.
Ja, en vansinnig dag, en historisk dag, jublade några av de tusentals östtyskar som i natt gick över gränsen till väst från Östberlin. Och som vi hörde Jan-Olof Pettersson rapportera så fortsätter folkströmmen idag över gränsen fritt och utan formaliteter. Knud Möller, du som har bott i stan, är det så att natten till fredagen den 10 november går till historieböckerna som den natt då Berlinmuren verkligen rasade?
Ja, absolut. Det gör den. Och den här dagen kommer det nog att minnas på båda sidor av muren. Och jag minns den också, för jag har suttit och hört på radio ända sedan midnatt fram till till klockan 6 i morse. Det var hela tiden direktsändningar i tysk radio om vad som först gick i Berlin. Man kan ju sen fråga sig om det var riktigt klokt att öppna det här. Jag har ringt några samtal till både vänner i öst och i väst och de ser att det här var ytterst klokt, för på det viset hindrar man den, eller åtminstone minskar man den flykt som har förekommit över Tjeckoslovakien. Men något misstag har inte gjorts, sa allesamman. Alla tycks ändå inte tro på det här, för flyktingströmmen över Tjeckoslovakien har ju också idag fortsatt med en takt på 250 personer i timmen. Men en sak är säker, att talet om en återförening nu får en helt annan ton än den hade tidigare, alltså ett återförenat Tyskland. Men man ska inte tro på en sån möjlighet, för det finns i alla fall över 380 000 sovjetsoldater i den ena delen av Tyskland och 300 000 amerikanska soldater, där NATO-trupper i Västtyskland, och de kommer inte att förflyttas någonstans.
Ja, det välgrundad erfarenhet sa att vara omöjligt, det hände i alla fall snabbt. Och nu står vi då här i 90-talets blåsväder. Det rufsar om oss själva också, för i det här jobbet blir man aldrig fullärd.